Idag är ingen mindre än dansen och föreläsaren Tobias Karlsson. Man känner ju egentligen mest igen dig från Let's Dance. Välkommen hit.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Kul att ha dig här.
Ja, tack för inbjudan. Alltså, lite överraskande då. Vi har ju inte dansat med i samma säsong, du och jag. Men det var ju faktiskt jättekul att få en inbjudan.
Jag har hört så mycket nice om dig. Så att jag
detsamma. Tänkte, alltså, verkligen. Alltså,
vad var, säger folk?
Men folk säger att så sjukt trevlig och generös och rolig. Att du har sjuk humor och det tycker jag det skulle passa mig. Så det var lite synd att det var med.
Jag tycker vi fortsätter prata om det.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tobias, innan vi nog talat om mig, vad tycker du om mig? Berätta lite om din uppväxt.
Jag var väl en väldigt glad och trevlig liten pojk från Östansjö utanför Örebro. Gnällbältet i Närke. Jag åkte upp med mamma och pappa och en lillebror. Och gnällbältet där är ju... mammas som enda motto var den där. Det går aldrig. Det kommer aldrig att gå. Så här. Och jag tror egentligen att det talsättet har liksom satt sig i mig. Fast jag ska övervisa där att alltid ska gå. Jag hatar någon sak. Det kommer aldrig att gå. Det går aldrig. Så att jag provade på ganska mycket saker när jag var som 8-9 år. Och så fastnade jag för dansen. För jag var skitdålig på fotboll. Och jättedålig på skidor. Och dansen så hittade jag mitt hem.
Och hur hamnade du där?
Ja, alltså helt sjukt. Alltså, det kom ju alltså en danspedagog som var 22 år, som hette Lena Jonsson. Som hade dansundervisning och gymnastiksal i Östansjö. Och den slumpen, alltså hon kom dit på liksom ett projekt, en projektanställning som hette Går som en dans i Hallsberg. Hela Hallsberg kommun dansade. Och där... på den vägen är liksom. Och hade inte hon kommit dit, hade jag inte hittat dansen. Hon verkligen brann för det här med pardans. Det var liksom hennes passion i livet. Så att jag egentligen har ju inte valt dansen själv. Jag har ju som dansen har valt mig på något sätt. Lena kom dit och så blev det bara så. Så att det är sjukt att tänka på faktiskt. Det är att hela mitt liv går ut på dans är mer eller mindre. Att allt som jag gör indirekt har med dansen att göra.
Du pratar om din mamma som att man inte ska drömma stort i stort sett. Inte det lite svenskt att man har den här luttefågen på axeln och att man ska inte tro att man är någonting? Och
jo.
Sitt alltså, still i båten, för det kommer ändå inte bli bättre än så här.
Ja, hon har ju verkligen...
Det är inte the American dream.
Nej, verkligen inte, men så är det ju. Alltså, det finns ju hela jantelagen i Sverige är ju så. Men jag tänker att fast hon nu hade den approachen till allting, att det går aldrig, så har hon ju alltid stöttat med allting och alltid som jag alltid fått göra allting som liksom finns i, hon har liksom betalat allting, skjutsat alltså i nu och när hela tiden, jämställt upp på allting, så det är lite där hon har sagt en sak men så gjort en annan, så det är väl handling som är viktigt.
Men kan det ha varit så också att hon inte har velat att ni ska bli besvikna på livet?
Absolut, och så är det ju, alltså man blir lite besviken, det är ju, men hon sa alltid så här, men jag är inte pessimist. Jag är realist. Och jag hatar det också. Det talsättet var så här. Ja visst, men vi måste ju få drömma också. Vi måste ju få sätta upp mål som vi kan sträva efter. bara strunta i det. Det finns ju liksom människor i världen som bara som inte drömmer, för att så är bara kulturen uppbyggd. Och bara för att liksom, söka ner människor, du får inte drömma för det är fult. Men jag har alltid drömt ändå.
Var dina föräldrar gifta?
Ja, fortfarande. De har varit gifta nu snart 50 år. Och, så att, men jag kommer aldrig komma upp i de åren. Jag kommer aldrig bli far gift i 50 år. Jag ska vara båda partner först och så ska man bli gift. Och så ska man då, ja, så 50 år. Och i och med att jag nu är 45 så är det ju det är 95 då. Det kan ju ske.
You never know. På tal om att ha drömmar. Om att leva länge.
Ja.
Och så har du en lillebror.
Lillebror, ja. Yeah.
Och vad är han idag?
Han är det allt som jag inte är. Jag är då svarta fåret. Jag blir bög och dansade och så jättekonstiga saker och HIV och allting sådär. Han är bara, har tre barn med världens bästa fru, Camilla, och det är så skönt att komma hem dit och få vara, bara få lägga sig på soffan hos mamma, hos brorsan och Camilla och på vad mina brorsöner, det älskar jag. Det är det bästa som finns.
Vad säger man? Det är 50-50. Det blir bra eller så blir det dåligt.
Ja, verkligen. Ja, visst. Nej, verkligen alltså.
Nej, jag tror dina föräldrar är superstolta över dig.
Ja, men det är de absolut. Men jag har varit, alltså det är inte hur du var i din uppväxt och så, men jag tänker att jag har ju bråkat. Jag var ju äldst liksom. Jag stod på barrikaderna och bara arg och fick liksom aldrig som jag ville, kände jag själv. Alltså, men Daniel har ju bara, min bror har ju bara gått så här under radarn. Så här, och ju aldrig varit arg på mamma och pappa. Aldrig man liksom varit arg på honom. Han har alltid bara...
Men vad tror du beror på?
Nej, men alltså, han var väl smart. Han såg vad jag gjorde. Och så bara, så ska jag inte göra för att bli upptäckt. Liksom. Jag har liksom sett på mig. Så att, men jag tänker att om man nöter och gröter sig med sina föräldrar så får man ju ändå en stark relation. Så att jag tänker att de är ju mycket tajtare nu så här, för bussen går ju kvar där borta, men då så var jag ändå, jag och mamma har ju alltid varit supertajta och berättat om allting och så att
när man är äldsta syskonen så banar man ju iväg för de yngre syskonen. Mm. Och vi var ju uppvuxna i en kulturell arabisk familj. Mm. Så att allting var ju haram och förbjudet då. Mm. Och jag bara, va? Jag var också sådär, nej men jag vill ha frihet. Bara, ja. Vad pratar
du
för okänt språk?
Ja.
Så att jag pratar med mina systrar idag i vuxen ålder. Vadå, jag var ju på stan och festade när jag var 12. Jag bara, what? Jag kommer ihåg att jag knappt fick gå på så här klassdisco när jag var 11.
Nej.
Så det är klart, de släppte ju med åren.
Okej, och du var äldst?
Ja, nästa syskonskara. Så att, och vi är 7 syrrar, så att jag var 17 år när yngsta föddes, så att de har nog inte känt av samma tyglar hemma som jag gjorde.
Nej, det blir ju så.
Obviously.
Man orkar väl inte?
Man
orkar inte på den tredje barnen bara, skitsamma,
man,
du får göra vad du
vill. Man gör ju inte det.
Bara, du är 3 år, bara kör på det. Do it.
Och så fattar man inte att man präglar barnen även i vuxen ålder av hur man har varit när man har varit yngre.
Ja, det är spännande.
Sen har man ju sina egna personligheter, obviously.
Mm.
När insåg du att du var gay?
Jag tittade på en After Dark show hemma i soffan. Mamma och pappa, deras 25-årsjubileum tror jag det var. Eller så där. Rätt som det var så kom det in en dansare på scenen. En manlig dansare som hade varit på gymmet. Han var på gymmet och han hade bara en liten så här vinranka så här över kroppen. Så här, bara över bröstkorgen, så gick det ner på ryggen och så fortsatte ner till slutet liksom ett minimalt så här, fikonlöv precis över naveln eller under naveln. Och jag bara wow.
Det kändes något i magen.
Ja, men jag bara, herregud, jag fick alltså, men den här första gången man upptäcker att man har en sexualitet på något sätt.
Hur gammal var du?
11. 11. Och jag bara, oh what the fuck liksom. Och så är det en sjukt häftig reaktion naturligtvis då, liksom, man sitter där med en liksom, bunke popcorn mellan mamma och pappa, det är inte det man hoppas på att det ska hända liksom. Men
hold your horses,
hold your horse, exakt. Och så, men så blir man ganska snart varse då att det är inte alla 11-åriga killar som har samma känsla för den där killen med lianen liksom. Så att då tar man alla de känslorna och drömmarna och stänger in dem i ett rum långt, långt, långt inne och lovar sig själv att aldrig mer berätta det för någon i levande själ i hela universum. Och så går man den där skuldklumpen sen i x antal år och hatar sig själv. Det är konstigt att det är så.
Och när kom du fram?
Alltså jag kom ut när jag var 21.
Det är ju väldigt sent.
Ja, i Stockholm är det och nu är det ju sent. Alltså, men det finns ju fortfarande människor som kommer ut när de är 27, 28 eller 40 liksom.
Absolut.
Som ljuger länge för sig själva och inte vågar. Men,
speciellt i vår kultur.
Ja, det förstår jag.
Ja, de är gifta och har barn och man bara, vänta.
Jag har haft så mycket samtal med människor från den arabiska världen som bor i Göteborg eller i Malmö nu och som inte, de kan liksom inte göra beslutet för de vet att de kommer aldrig få vara med sin familj mera.
Ja, det är så illa.
Alltså det finns inte en chans. Alltså jag kommer bli utstängd från familjen, från min kultur, alla mina vänner och de, alltså det, liksom, de går med ångest hela tiden. Och det är fruktansvärt. Alltså det, man säger, har vi kommit så långt i Sverige? Ja, det kanske vi har gjort, men vi har fortfarande en jävla lång bit kvar.
Är det killar då som är gifta eller är det yngre killar?
Nej, både och. Alltså, men även killar som är typ 19-20 som ska aldrig... Jag vet ju att jag hade också samma känslor. Jag kommer aldrig berätta det här, för det här är något så fruktansvärt tabu. Alltså jag hatade min sexualitet. Alltså jag tyckte det var så jävla orättvist. Att jag blev född med det här och jag var tvungen att sätta på en fasad varje dag, överprestera, försöka passa in i den här jävla normen. Och de här killarna är samma sak. Men de vet att det kommer aldrig någonsin att lösa sig. Liksom, det finns inte på kartan.
Men jag tänker, du är uppvuxen i en svensk, antagligen ganska liberal familj.
Mm.
Vad var det som fick dig att vänta så länge? Vad var det du var rädd för?
Nej, men alltså, det tvivlet på att faktiskt, man vet ju aldrig, man har ju väldigt många mardrömshistorier alltså.
Som
föräldrar som har förskjutit sina barn och som att du får inte komma tillbaka hit mer.
Men trodde du det om dina egna?
Man vet aldrig, men jag tänker att jag, i och med att jag var så tajt med mamma så hade jag ju en förhoppning i alla fall att hon skulle ta det väldigt, väldigt bra och så pappa då skulle vara lite mera träig liksom, men jag förutspådde det att det skulle bli så. Men så blev det liksom tvärtom. För att den referensen som mamma hade till homosexualitet var ju liksom, hon är från liksom, hon var bonddotter liksom från Sannahed utanför Kumla, och där det enda som rörde homosexualitet där var en gubbe som bodde vid ICA-butiken i stan, liksom i lilla byn, som folk i folkmun kallade för bögen via affären liksom. Och mer än så visste hon inte. Och när då hennes son kommer ut så var det så, hon blev så jävla rädd att jag ska gå den där omvägen i livet. Och blev så rädd för min skull att hon var helt övertygad om att det var bättre för mig att hålla tillbaka det och ljuga om det än att komma ut. För hon trodde jag skulle få så mycket skit, så mycket hat och så mycket... Det finns så mycket fördomar och förakter ut som man inte fattar.
Men man förstår ju henne någonstans.
Ja, absolut, det är 100%.
Jag dömer inte din mamma för det liksom.
Nej, verkligen inte. Och menar hon... Hon gjorde det som hon trodde var bäst för mig. Men det tog...
Men pappa var väldigt...
Pappa var... Han var mer som kungen skulle ha sagt. Han bara... Okej. Jag älskar i alla fall. Liksom, så det var inget snack. Liksom. Men mamma hade svårare. Absolut.
Och hur lång tid tog det innan hon accepterade på riktigt?
Ja, men alltså... Klart, det blev bättre och bättre och bättre. Men jag kommer ihåg att det här är alltså 2000 som jag kommer ut. 2012 eller 13 så har jag en polsk pojkvän. Och då så kommer jag ihåg att mamma en gång frågar så här, kan inte jag få en bild på er så jag kan ha den på framsidan av min telefon? Och det var, då kände jag så här, nu är det. Nu har vi kommit dit vi ska vara.
Gulligt.
Ja, men vad fint.
Men jag tänker på alla de här killarna då i Göteborg och Malmö som du försöker hjälpa eller som pratar med dig.
Ja.
Vad råder du dem till?
Det är väldigt svårt faktiskt. Alltså, jag kan ju bara tala från egen erfarenhet och jag vet att hur mycket det hjälpte mig att berätta. Och då har jag sagt att du kanske kan hitta någon du kan ventilera med, alltså någon som du litar på som kanske inte behöver berätta för hela världen. Det behöver man ju inte. Det är ju ingen som det här angår egentligen, men bara få ut det så, här, så att, det inte äter upp en inifrån, för det gör verkligen det. Alltså man börjar ljuga och man kommer in i några banor som inte går att, ett mönster som inte går att bryta på något sätt. Så att det är viktigt att få någon att prata med i alla fall som man litar på.
Vi är en väldigt, väldigt stor släkt, arabisk släkt. Och vi vet ju flera inom släkten som faktiskt är homosexuella. Mm. Jag vet det. Och de kommer inte heller ut.
Nej.
Och jag vet ju, jag pratar med mina syskon, kusiner. Vi säger ju den och den är ju det. Men den personen vågar inte komma ut på grund av kanske att föräldrarna lever eller så vidare. Så får man ju hoppas att de längre fram. Mm. Och det är ingen idé för mig heller att gå fram bara... Du, jag vet att du är gay, men det är okej liksom. Du älskar den då. Mm. Och jag tror på något sätt så här, i och med att många pratar om det i släkten, så har många sina tankar. Och man har, jag tror de här killarna som du pratar om, jag tänker bara på min egen liksom, normala arabiska släkt.
Normala inom citat.
Inom citat. Det var ingen som såg det, men sjukt onormala. Men i alla fall, det är gulligt.
Det är jättegulligt. Mm.
Att jag tror säkert att det är fler som tänker att många av dem du har pratat med faktiskt är det.
Ja.
Och jag tror ibland så målar man upp fan på himmelen. Man tänker så här, gud, jag kommer dödas eller jag kommer bli utkastad eller ingen kommer prata med. Men det funkar inte riktigt så.
Nej.
Utan jag tror att människan har en mycket större acceptans ibland än vad man tror.
Verkligen.
Och jag tror man verkligen står på sig.
Ja.
Som till exempel Bobby Udonko eller många liksom, som faktiskt kommer från gamla kulturarv. Alltså, det är svårt att bara förändra en människa. Och det måste man förstå. Men grejen är så här, vad svenskar inte förstår alltid, det handlar inte bara om homosexualitet. Det kunde vara för mig att gifta mig med en svensk man.
Mm.
Det var inte heller självklart. En självklarhet att jag skulle ut och träffa en man. Jag tänkte själv som att 6 barn var mycket äldre än vad jag var. Det var mina föräldrar jätteemot från början. Så att man får ibland kämpa väldigt mycket motvind.
Ja, men en del saker måste man kämpa för och allting börjar med en kamp. Så är det ju, alltså allting som har med alltså kvinnorätten och vet du det, homosexuella eller bara interracial marriage, alltså, alltså någon har ju börjat och satt ett frö någonstans. Och det är ju, alltså det är ju, jag tycker bara det var fint att du sa att som du ville då säga, du sa så att du inte kunde säga att ja, du vet att du är bög, jag tycker det är okej liksom. Men kanske att man kan göra det någon gång typ i förbifarten. De människor då som tycker det är okej, att man säger bara, någonstans i en allmänt så här samtal, så bara, jag tycker det är okej, alltså I don't care, alltså det spelar ingen roll, om någon i min närhet skulle vara bög skulle jag bara acceptera det med öppna armar, för jag vet att mina föräldrar hade sagt det när jag var barn, så hade jag haft så sjukt mycket mindre ångest.
Men det är dina föräldrar?
Ja, eller att man bara vet. För det då var det i alla fall ingen som sa så här.
Men jag säger det för sig om vi pratar om det öppet.
Ja, och det kanske hjälper.
Och det kanske hjälper. Och jag är väldigt sådär, hallå 2022, skärper, vi lever inte på stenåldern.
Nej, fast det gör vi ju.
Ja, det gör vi ju. Alltså ja, många gör ju det. Jag tycker det är så konstigt. Så det handlar inte bara om så här, homosexualitet, det är hudfärg, det är religion. Ja, det finns så mycket fördomar om precis allting. Och så tänker jag ibland så här, kan vi inte bara bryta ner det och tänka så här, vi är människor?
Mm. Ja men absolut, och det vore ju utopi om det var så, det vore så fint om det var så. Liksom.
Hur svårt är det,
ja, nej, men det är
att bara konstigt. Tänka så liksom?
Fast det sjukaste tycker jag är att när jag är ute och föreläser så ofta, alltså så jävla ofta när jag kommer till ett företag så här, så någon som räcker upp handen så bara, men behöver verkligen det här spektaklet Pride? Han bara, pratat till god dag yxskaft. Ja, det gör vi. Alltså tills den dagen som alla människor kan vara sig själva 365 dagar om året behöver vi Pride. Och framförallt måste Sverige gå i bräsen för resten av världen där det fortfarande är 7 länder där det fortfarande är dödsstraff på homosexuell liksom.
Nej, men jag fattar inte grejen. Är det inte kul med karneval?
Ja, men de tycker att det är så här att det, och då går folk nakna och så här, då är det bara en liten del liksom av Pride. Det är så löjligt. Ja, men du fattar inte, det är så konstigt.
Ja, men vänta, om folk vill sjunga och dansa på våra gator, ja, och kul att stå upp för vilka de är en dag om året, tycker de att det är jobbigt?
Ja, tycker det är jobbigt. Ja, det är onödigt. Jag menar, och det är ju bara ett resultat.
Hur jobbiga saker har man i ens liv?
Folk är ju så brydda liksom, allting. Alltså. Och det börjar liksom med, Pride börjar liksom 1971 i Örebro med liksom 16 män som gick genom stan och blev kastade sten på. Liksom. Deras första gång som vi vill ha samma rättigheter som heterosexuella. Och då 40 år senare får vi då, eller 50 år senare är det nu, alltså får vi ha, liksom, gå längs Stockholms gator och bara ha karneval. på grund av att de började. Så det börjar liksom med en kamp i alla de här frågorna.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du säger att du har HIV.
Yep.
Hur fick du det?
Ja, fan vet. Jag tror inte det var en bubbelpool. Jag tror inte det. Det är så jävla bra simmare.
Men vadå, är det någon som har sagt det eller?
Nej, det var väl någon, jag vet faktiskt inte när det här hänt. Det började 2017 tror jag nu då.
Ja, så det är så sent?
Ja, som jag fick det här. Och jag kände redan under den våren så kände jag att någonting var fel. Liksom. Jag kände att kroppen inte liksom, var helt samma. Jag är sjukt medveten om hur min kropp är och så. Och kände att det här är någonting som är fel. Så gick jag ändå helt vägen till augusti. Innan jag gick och testade med.
Vad sa du, från april till augusti?
Nej, från februari egentligen till augusti. Gick jag och jag,
men vadå, hur känner man?
Ja, men jag fick så här lite, ja, feber lite så här, lite, men jag kände bara kroppen inte helt hundra. Alltså kroppen reagerar ju på ett virus alltså, på olika sätt. Alltså, att kroppen blir nedsatt. Så att, och ju mer virus det är i kroppen, desto mer blir det ju. Liksom. Så att, jag gick dit en solig augusti morgon så här, till Venhälsan i Stockholm och jag hoppade in där och bara tänkte att det här kommer att gå lugnt. Så jag har liksom gjort det här 1000 gånger. Så här och bara, ja, ska vi se här. Och kommer, naturligtvis kommer jag hade ångest. Men jag kommer ihåg att det har man alltid varje gång. Man tänker, det här, nu är det kört. Nu kommer jag dö. Och så tänkte jag, nej men det är bara. Det kommer vara samma sak igen. Så du kommer säga, nej du har ingenting. Det är ett negativt resultat. Du har inte HIV. Och ska man gå ut i den solen igen och vara superlycklig.
Var du orolig för att du skulle kunna vara HIV?
Ja, ja absolut. Jag kände på mig. Någonstans att det här är inte bra. Liksom. Och så mitt i den här kommer in då i väntrummet och så är det precis efter Pride så alla är där. Så sjukt jag känner igen hela väntrummet. Liksom. Jag bara, tja hej.
Alla legat mallungar.
Men typ att det är så här. Så bara, nej men alltså det är ju helt sjukt. I alla fall så att då skulle jag gå och kolla. Och
men,
så,
men bara för att fråga här, du säger att alla från Pride var där. Var det någon speciell klinik då?
Ja men alltså Venhälsan är ju typ mer för homosexuella män. Så att det är så här, och det är gratis och det är, alltså det är okay. Fantastiskt. De är helt underbara på Venhälsan. Så här. Men just efter Pride så har de väldigt mycket.
Det förstår jag. Okay. Det now it makes sense.
Ja, och så kom jag då äntligen in till sköterskan och sen så tar de massa prover och så pratar vi på och jag sitter på något så här falskt Let's Dance-leende. Och så,
Let's Dance.
Let's Dance. Oh! Och så plötsligt så gör de bara så här, oj, det ser inte bra ut. Och så går allt in i svart. Bara, den här ångesten man haft för det här viruset i alla år som man varit sexuellt aktiv och så bara plötsligt bara, oj, nu har jag det liksom. Och så blir man så jävla arg på att man inte vet mer vad det innebär liksom. Det är sjukt, alltså jag fattar inte för att jag känner ju Andreas jätteväl liksom. Och jag menar, men ändå inte prata om vad det egentligen innebär. Hur det medicineras, hur det känns, alltså. Så jag blev så arg på mig själv att jag liksom inte hade det, den informationen.
Ja, för det hände ju aldrig mig.
Nej, exakt. Man tänker, det här kommer jag inte behöva bry mig om. För att det är bara det är Andreas och alla andra som har fått det. Liksom. Det är så många som man känner som har HIV. Liksom. Och så, för jag visste liksom inte att man bara tar en tablett varje dag och sen så får man ner det här till obefintligt. Alltså det finns, man kan inte ens mäta nivåerna av viruset i blodet. Så man är friskförklarad liksom, med medicinerad HIV. Och man kan inte smitta. Det går liksom inte att smitta om man ens vill. Liksom. Och man behöver inte ens säga till att man har det längre med sin sexuella partner. Så det är inte sjukt att det har gått så jäkla långt.
Så det är så att när du tar dina tabletter så försvinner HIV?
Ja, alltså det försvinner ju inte. Nej. Alltså, men det värsta med det här är att det ligger liksom latent i cellerna. Det ligger och sover, så det går inte att hitta. Du kan inte ta ut de cellerna precis. Så att det går liksom inte att bota. Men det är medicinerat, så är det liksom omöjligt att det är liksom inte aktivt.
Så ditt liv blir inte kortare av att du har HIV?
Till och med längre. Alltså efter studier nu efter det här, i och med att i västvärlden i alla fall då, så de som blir, man går ju på kontroll vart halvår på kliniken liksom, för att kolla så att allt står rätt till och så med värden och så. Och då så upptäcks andra sjukdomar i de här blodproverna, så att HIV-positiva människor lever i regel längre nu.
Ja, för de har ju medicin mot allt.
Alltså det är ju, alltså jag skulle aldrig något önska det så här, men å andra sidan också nu så här, nu har jag inte ångesten längre, alltså jag har inte HIV-ångest längre, alltså, och jag tänker, so I swear to God, jag tänker aldrig på det, att jag har det. Jag tar den här tabletten varje dag med alla andra vitaminer och mineral liksom, och så bara, så är det så.
Jag äter ju mitt Levaxin varje dag.
Exakt. För jag menar, det finns många andra sjukdomar som är mycket, bra mycket sämre, som man bara, som är så här fruktansvärda, som tar upp så mycket tid och så mycket energi och så mycket smärta. Och det här är liksom, det är ju ingenting.
Men du säger att det är inte överförbart sexuellt.
Nej.
Är det för att det ligger sovandes i kroppen?
Exakt,
då?
Exakt.
För hade du inte tagit medicin, då hade du...
Det hade det naturligtvis, för då är det aktivt liksom.
Okej, okay, så det är bara aktiva HIV-celler som förs över på så vis. Det hade jag ingen aning om.
Nej, du ser. Till och med du som är en
bildad
kvinna.
Ja, men, och, så att då kan man ju egentligen ligga oskyddat om man bara går på medicin i stort sett.
Helt korrekt.
Har du, Andreas, pratat om det här?
Ja, vi pratade då, han var jättefin då, alltså han var, i med beskedet så var Andreas fantastisk, alltså han var bara så här, det var ju så skönt att ha någon som man verkligen kände och som man tyckte om, som man kunde prata med dem, verkligen.
Ja, så att man inte känner sig som mest ensam i hela världen.
Nej, men det är ju så, och fortfarande så är det så sjukt mycket stigma runt det här viruset, alltså det är så mycket stigma, och folk har fortfarande en bild av, jag vet inte om du kommer ihåg Tom Hanks i Philadelphia på 90-talet, alltså när folk dog som flugor. Och den bilden liksom etsat sig fast kvar i människan, eller i folk i världen. Så, här. Så att man tror fortfarande att det är så. Och många som jag berättade för när jag hade fått viruset, många av mina vänner som också är belästa, bra personer, liksom, bara, hur långt har du kvar? Liksom. Jag bara,
nej, men det vet jag att det finns medicin, ja. Så att det är fel, men jag visste inte att det i vilandes form, nej, inte längre var överförbart.
Nej, men de frågade bara, hur länge har du kvar? Bara, ursäkt, alltså bara hur?
Men, och när du berättade för dina föräldrar, hur tog din mamma det?
Ja, men det som är det bästa med det här. Först och främst så finns det ju inget bra tillfälle att berätta att deras son har fått HIV. Det finns ingen som bara i någon typ av tacomys och bara, by the way, så har jag HIV. Och jag åkte hem till Hallsberg för att berätta det här så många gånger. Och jag bara, jag fick inte ur med orden. Jag fick inte till det liksom. Och jag skämdes liksom, för jag var ju tvungen, boken var på väg ut liksom. Jag tänkte, jag måste ju berätta innan boken kommer liksom. Det är så stört. Jag kan inte...
Så du skrev en bok om det här, ja, samtidigt?
Ja.
Så hur lång tid från tillfället... Att du fick reda på det till att du berättade för dina föräldrar, hur lång tid tog det?
Ja, ungefär. Jag gav mig ett år, men det tog 2 år innan jag berättade för mamma och pappa.
Oj!
Mm. Och jag kände verkligen att jag var så här inne i en garderob igen och var tvungen att komma ut för andra gången i livet. Jag var så bara, fan. Och därför kände jag att jag var tvungen att beskriva den här boken. För jag hatade den känslan att igen sitta i den här jävla garderoben. Och när man har fått det så här så hör man det hela tiden. Bara, hiv, 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 aids. Så här bara. Och man har liksom alltid det här trumpkortet. Bara så bara, jag har det.
Ska du gå må dåligt i 2 år för att du inte vågar berätta?
Ja, men jag vet. Ja, men det är så dumt. Det är så jävla dumt liksom. Men det är som sagt, det finns en många. Och igen kommer det jävla tvivlet. Jag menar, i och med att de reagerade som de gjorde med homosexualiteten, jag bara, då kommer det bli samma sak igen. Och så åkte jag hem till till Östansjö då och satte mig i soffan igen där på jul, en vecka före jul.
Skamsoffan.
Ja, men skamsoffan, verkligen. Och då så tänkte jag, nu har jag printen fram, nu måste jag hoppa liksom. Och tittade vi på Så mycket bättre. Och då var det som Louise Hofstens mitt i dag på det här Så mycket bättre. Mm. Och Så mycket sjukdom. Jag bara säger, ja, nu är det liksom ett tecken på, nu får du fan berätta liksom. Nej, jag vågar inte liksom. Och så låg jag över på SVT. Pappa gjorde det där med Zappa i reklambreaken. Så bara, då var det After Darks 40-årsjubileum på TV. Jag bara, okej, det var så här det typ allting började förra gången.
Liksom. Ja, jag tänkte på det. Okej, det var 15, 10, ja. 20.
Ja. Nej, men ändå inte. Nej, jag gjorde inte. Och så tillbaka igen till så soft igen. Jag bara, nej, jag kan inte få det. Och så slog jag över igen i någon paus. Och då var det liksom The Memorial av de som dog i After Dark på 80-talet i HIV eller i AIDS. Då var jag bara, även nu, det här, nu har det kommit så mycket tecken så nu måste jag bara berätta. Och då så tog jag bara sats och sa bara, mamma och pappa, jag fick HIV för 2 år sedan. Och så hinner det liksom gå en evighet, känns som. Alltså det är bara så här, alla katastroftänk, allting som nu kommer bara säga dumma saker igen. Jag bara rusta mig för nu kommer det bara komma så dumma saker igen. Men det måste vara liksom. Och så går det liksom bara i realtid då kanske 2 sekunder innan bägge två bara tar min hand bara så här och bara klämmer allt vad de har. Och säger bara, jag älskar dig oavsett. Och satt ju bara så i typ 10 minuter. Mm. Och så fick jag mig liksom göra.
Och så tänkte man, okej, okay, varför sa jag inte det här tidigare?
Ja, precis. Och visst, mamma grät, för det hade inte så kul att höra det att jag son har blivit det. Men så fint att hon liksom fick göra om och göra rätt liksom efter 20 år. Bara få säga exakt rätt saker.
Att inte bara haka upp sig på det som är negativt. Nej. Att det finns ju så mycket som är positivt också. Att det andra löser sig med tiden.
Ja. Absolut, och det är ofta gör ju det.
Kan du förstå vad jag...
Ja, det, definitivt, jag är helt med. Och ibland tycker jag också att man som du säger, att man bara fokuserar på det som inte går. Liksom, tänkt på allt annat. Och det är, så är det med allt i livet. Vi ältar ju bara det jävla negativa. Sluta göra det. Älta det positiva. Oavsett om det är små, små saker. Livet är skit. Alltså, livet är skit varenda kväll. Skriv upp 3 saker som du tycker är okej. Okay, alltså, som du är tacksam för, liksom. Och så bara börja göra det. Mata in i kalendern. 3 saker du är tacksam för varje dag. Så lovar jag att livet blir bättre. Man hittar saker och ting som i alla fall... Jag fick på nya tofflor idag. För fan vad de var sköna.
Jag såg på Oprah Winfrey. Hon är en känd talkshowsvärd i USA. Chicago. Hon sa det där faktiskt redan för 20-30 år sedan.
Hon är smart.
Att tänk er, innan ni går och lägger er, skriv ner 5 bra saker som har hänt den här dagen. Mm. Och inte bara fokusera på det som är negativt. Mm. Så den grejen har jag liksom hört redan.
Det är bra. Och det funkar. Det funkar verkligen. Alltså, hitta saker och ting. Bara små saker. Liksom. Om man börjar titta efter det så hittar man dem. Det är helt fantastiskt. Jag tycker i alla fall det har varit en otrolig öppnare för mig att göra det.
Har du någon pojkvän idag?
Nej.
Är du ju alltid den eviga singeln?
Ja, men det känns som det. Jag har inte haft en pojkvän sedan 2015.
Och hur kommer det sig?
Jag vet inte riktigt. Jag,
men du är snygg, du är trevlig, du är framåt.
Tack. Men
jag får låna lite pengar.
Ja, har någon, det var lugnt. Nej, vet du vad, för det första så letar jag inte. Jag har världens bästa killgäng. Vi är 13 pers som umgås sjukt tajt. Som är världens bästa killar som jag är så lycklig för. Och tills nyligen så har alla varit typ, de har inte haft barn i alla fall. Så nu har 3 av dem fått barn, så det har ändrat balansen lite liksom i gruppen, för det kommer andra saker som det är typ att skapa inte är prioritet. Barnen har mer prioritet tydligen. Men så att det är lite skillnad. Men nej, jag tycker jag har varit superlycklig för det liv jag har. Jag menar, jag är glad för det.
Vill du ha barn?
Nej, tror jag inte. Jag har tänkt på det väldigt mycket. Men så hade jag mina brorsöner på besök här i
och blev avskräckt.
Ja, det var totalt avskräckt. Nej, men de är helt fantastiska. Jag hade dem själv i Stockholm torsdag till söndag.
Hur gamla är de?
De är 5, 9 och 12.
Det är ändå en enklare ålder.
Enklare, absolut. Det var inga spädbarn liksom. Men de var ju, de ska matas ju. Då ska de ju underhållas. Och så ska man göra allting så här. Och jag var helt slut efteråt.
Och det är killar också.
Ja, killar också, ja. Ja, men, och de är helt underbara. Men det var så skönt att bara, nu har jag gjort mitt. Och så kan jag ta gärna upp dem en gång till. För halvår liksom. Bara nu, så det är jättelönt.
Hör du det, brorsan?
Ja, inte. Nej, men de är helt underbara liksom. Men, jag
men det blir ju roligare och roligare. Alltså, 10-åringen är ju 20 snart.
Ja, precis.
Och då roligare. Är man ju polare.
Nej, exakt. Men jag tänker barn, alltså nu ska jag börja med det. Det är så lång väg. Och då blir jag ganska så konservativ ändå. Om jag ska ha barn, då vill jag nog ha partner först och ha barn med. Alltså, det är ju en lång resa innan vi är där. Så det kanske är skillnad om jag har haft en partner i 2-3 år och då bara, nu ska vi ha barn. Men då är jag ju 48 liksom, och jag fick en pojkvän idag. Så att, jag tror inte det är ämna för alla.
Jag tänker ändå att du kommer från en trygg familj, så här, typisk svensk. Mm. Volvo, mamma, pappa, verkligen. Två barn. Att du skulle vilja ha tillbaka lite av det i nästa generation, i din generation, mamma, pappa, barn, två barn typ. Eller mamma, pappa, två barn. Mm. Eller pappa, pappa, två barn. Men det känner du inte.
Nej, alltså.
Du känner att du har dina brorsbarn helt enkelt.
Ja, och jag har mina vänner. Alltså, det är min familj. Alltså, här uppe i Stockholm så har vi umgås så tajt och vi är så sjukt nära varandra. Så här. Och det räcker. Jag behöver inte ha mer än det. Och så deras barn, då, som alltså, jag tycker det är. Det är mer än nog. Men jag hade ett väldigt häftigt samtal med Alexander Bard i en bil till och från Västerås en gång. Och vi pratade om hur flockar är uppbyggda liksom med de som ska hemma och ha barn och de ska liksom, föröka sig, och det är deras mission i livet. Så den andra är schamaner och går ut och experimenterar, kommer tillbaka till byn med nya erfarenheter och förmedlar det. Och jag tror mer jag är en schaman. Alltså, jag är mer det. Jag ska ut och uppleva saker och ting och sånt, ta med sig hem och så de kan leva lite mer spännande liv på grund av mig. Jag tror det. Jag tycker om den tanken i alla fall.
Hur var du dansa med Mia Parnevik i Let's Dance?
Alltså, ja, hon är en fantastisk kvinna. Alltså jag, det blev nog lite mycket, tror jag. Hon och jag tillsammans. Alltså, hon är ju också helt galen. Liksom. Det bästa i Let's Dance är liksom när det blir så här, det blir som yin och yang. Liksom. Vi var ju yang och yang gånger 100. Liksom. Det var så mycket energi och så mycket skratt. Och så, här, så det blev så här, bara, folk bara, vi orkar inte med det. Jag tror vi orkar inte med det.
Folket runt omkring?
Ja, men jag tror...
Blev det för mycket energi?
Ja, men alltså, de älskade i produktionen. För när vi kom in med energi, när vi åkte ut, så dog liksom... På riktigt, alltså, jag tror det dog produktionen då. Alltså, för Mia är så duktig på att liksom, få inkludera alla. Köpte liksom, bullar och kakverk, bakverk och så, här, och så skämde bort hela casten. Liksom. Precis som du gjorde på exakt samma sak som du gjorde. Du var ju så jävla generös, det vet jag. Så här, och det, jag tror bara just i dansen, så här, bara, hon var ju inte super dansant. Liksom. Hon hade ju liksom, bara en höft.
Nej, men det har ingen betydelse.
Men det har ingen betydelse. Right. Nej, men jag tycker hon är underbar, alltså, fantastisk kvinna.
En höft, du
menar? Hon hade precis gjort en höftoperation, ja, liksom, okay, i september, okay. Ett halvår tidigare, liksom. Så ska man läsa quickstep och sambar som 1 och 2, liksom. Man bara, ja, tack för
man
den.
Bara ska använda höften.
Tack för den, liksom. Alltså, det var ju inte helt lättarbetat liksom. Men, alltså, men underbar på alla sätt. Och så är man helt magisk.
Kommer ni ha kontakt i framtiden?
Definitivt, alltså, vi har fortfarande sjukt mycket kontakt, alltså, bara, och så, jag är så stolt över att hon har blivit sommarpratare också. Hon avslöjades igår, skäftigt. Hon har inte berättat någonting för sin egen familj. Alltså, de är så tajta familjer. Hon har inte berättat ett enda litet ord om det först igår när det avslöjades.
Visste du om det?
Jag visste om det för en vecka sedan.
Ja. Och de andra du har dansat med, för du har ju dansat med många kändisar. 19 stycken. Så är det. Herregud. Mamma mia.
Mamma mia.
Vilka har du kontakt med då? Man är ju mer eller mindre.
Verkligen. Alltså, nej men alltså, men jag har mest kontakt med Magdalena Forsberg. Vi håller på att skriva bok tillsammans och vi är sjukt tajta och det, vi skulle inte ens dansa ihop. Hon fick ju hoppa, hennes danspartner blev ju sjuk. Så vi liksom hoppa in i vecka 3. Men vi har verkligen funnit varandra. Hon har blivit en vän för livet som är så här. Jag vet inte vad jag skulle gjort utan henne. Fantastiskt alltså.
Hon känns ju reko.
Ja men hon är så bra. Alltså hon har verkligen.
Det ser man allt. Ju. Hon lyser ju igenom som en reko person.
Ja men alltså så bra. Det är bara, tänk att hon har fått Jerringpriset, alltså Folkets pris 4 gånger. Mest av alla idrottare i Sverige någonsin.
Ja men alla de här skidåkarna, ursäkta. Tänk att de och simmarna, dag ut och dag in, hålla på med samma grejer. Upp på morgonen, ut i spåret, stycket.
Magda har missat ett halvt träningspass på hela sin karriär.
Nej, men jag orkar
ett inte. Halvt träningspass när hon var opererad. Så orkar hon inte med riktigt. Hon såg den gå av. Alltså, hon har sånt jävla pannben. Bara, och sen har hon ett hjärta av guld som är, ja, det är helt sjukt. Hon är
fantastisk. Ja, hur går det där ihop?
Jag fattar inte hur hon kan ha den meritlistan och samtidigt
vara så ödmjuk.
Ja, så ödmjuk. De är bägge fötterna så lite rotat i myllan liksom. Och är så, och har tid att fråga mina vänner och de hon träffar varje gång så här, bara genuint intresserade av hur de mår och vad de gör. Det är fan med en bra egenskap alltså. Otroligt alltså.
Sen, skulle du säga att hon är din absolut närmaste bästa tjejkompis?
Ja, men det ska jag nog säga att det är. Verkligen. Verkligen alltså, vi hörs nästan varje dag och pratar om ditt och datt och verkligen, ja men det är fantastiskt att ha en som väninna verkligen.
Känner du att du kan prata om allt privat med henne?
Ja. Okej. Okay. Alltså det hon är, nej men hon har verkligen, det är klart att man, det, alltså en del saker kanske man inte pratar så sjukt mycket om alltså, men hon är, hon tycker hon, vi lever ju två helt vitt skilda liv.
Alltså, det är skilda världar, det känner jag till.
Hon brukar säga det där, att Miranda, det är tur att du får berätta dina saker, dina skapater liksom. Men så jag får leva lite genom dig också. Hon har ju som två barn och man ute i Bergeforsen liksom. Så att,
vad säger mannen då om att du där och stökar till äktenskapet?
Ja, att vi har väldigt bra, jag och Henrik, vi har det väldigt bra ihop. Jag tror han är lycklig för det. Alltså hon blir glad liksom. Det är självklart lycka. Vi ger varandra lycka, tycker jag, hela konstellationen. Och de kommer ner bägge två imorgon på min fest och så här, och det är jättekul verkligen.
Trevligt.
Ja. Så det är kul faktiskt. Och Agneta Sjödin har jag varit jättemycket kontakt med. Lite mindre på de senaste åren, bara att vi har haft lite mycket att göra liksom, så att vi har bara aktivt från lite, men jätteunderbar. Och sen så Tina Turner, jättemycket kontakt också. Och de andra sporadiskt bara då och då.
Hur ser ditt liv ut av de närmaste åren, tänker du? Du är inte ute efter att träffa någon. Nej. Dyker upp någon
som... Om det kommer, jag ska inte vara den som är den. Jag ska nog knipa en också någon gång. Ja. You never know. Nej, men jag tänker att jag jobbar vidare. Det ska bli jättekul med den här boken som vi släpper i december.
Och vad handlar den om?
Motivation. Motivationsbok om att få ihop livspusslet med relationer och träning, kost, återhämtning, syfte i livet och tankar. Så att det ska
och vad bli. Kommer den heta?
Ja, det får säga.
Nej, okay. Men till hösten får ni reda på allt.
Ja, verkligen. Nej, men det ska bli jätteroligt. Så att vi är supertaggade på det. Och sen så jag tror det blir bra. Jag fortsätter föreläsa jättemycket. Jag har ju ett antimobbingprojekt som jag är ute med på skolor tillsammans med min bästa vän Joakim som verkligen räddade mig från mobbingen när jag var som värst utsatt. Och vi är ute tillsammans och föreläser och...
Men vad sa du att han hette? Joakim?
Ja.
När blev du mobbad som värst?
Högstadiet var det värsta.
Och han fanns där?
När jag kom hem tillbaka, jag åkte till USA ett år efter högstadiet och så som 16-åring kom jag tillbaka och då så började vi i samma klass.
Och från det här är på gymnasiet då?
Ja, och från den dagen så tog han sina vingar och bara såg till att ingen, alltså bara reagerade direkt på allting som hände i skolan bakom min rygg och bara fan, lägg av med det här är min polare, sluta. Och på 3 år så lyckades han bara vända alla till min fördel.
Och vad händer under, händer det här låg mellanstadiet också?
Ja, men det började i mellanstadiet, alltså kanske femman, sexan. Så här. Jag dansade ju så mycket och jag fick ju ett väldigt feminint rörelsemönster. Jag hade jättemycket tjejkompisar och sådär, så det så stack ju ut liksom. Och så blev det ännu värre när det började gå bra och så jag fick liksom tävlade och sådär. Det var ju inte, du vet, man får inte sticka ut. Man vill ju bara vara i samma jävla stöpta form och alla ska vara likadana. Så att det tror jag, jag stack ut i Hallsberg som dansare liksom. Så att, men Jocke räddade verkligen mig. Så
att men det var ju på gymnasiet han räddade. Mm. Var det inga som kom till din undsättning under högstadieåret?
Nej.
Inga tjejer, ingenting?
Jo, alltså, jag hade ju kompisar och så. Och jag var ganska så trygg i klassen. Men på alltså, upphållsrummen och korridorerna så var jag för jävligt. Alltså, jag gick runt och var rädd hela tiden att de skulle...
Slå dig?
Inte slå, men, alltså, men det här det var ju så, du vet hur pinsamt det här liksom, att bli utpekad som någonting som inte är lika mycket värt. Alltså, gå runt till matsalen och... De här orden bara, bögjävel och femi och feminin och, alltså det var ju så här, när man är 14 år så skär det ju bara hjärtat liksom.
Och du kunde aldrig säga så här, varför säger du så där? Du gör mig jävligt ledsen.
Ja, ja, det gör man ju inte. Jag vet vad jag hade önskat så här. Det var ju, alltså nu när jag har accepterat mig själv så kan jag säga så bara, ja, vet du vad, jag är sjukt feminin, jag är bög, fuck you, I don't care. Det var så jävla skönt att äga det liksom. Det är så underbart liksom, men nej, då var jag ju så svag i mig själv. Jag ville ju också bara passa in liksom, så jag hade inte den styrkan i mig att bara äga det. Så jag blev offer. Och det, så är det ju. En del människor gjorde ju det på bara, fuck you, jag är tjock eller jag är lång eller jag är smart eller vad det är. Så bara, ja. Och så trubbar man av allting. Det blir ingen som kan komma åt den.
Men så är det ju med hela livet om man äger sin situation. Mm. Men problemet kan ju också ha varit så här. Du kanske hade svårt att berätta om den här sakerna hemma. För att du skämdes ju hemma för att berätta om vem du var.
Mm, exakt.
Eller vad du hade för sexuell läggning. Så du var ju i ett... Du var ju en rävsax där.
Verkligen alltså, och hatade ju alltså, och jag skulle aldrig berätta alltså, men jag skämdes så mycket om det här. Jag skämdes så mycket och hatade min sexualitet och allting, så jag skulle aldrig berätta. Det var ju min, alltså, jag kan aldrig tänka mig att jag skulle säga det till någon överhuvudtaget. Liksom, erkänna för någon att jag var bög. Fanns det på kartan?
Din lillebror, kunde han få höra hur mycket yngre är han?
4 år.
Okej, så det är ganska stort glapp mellan er två.
Ja, men han fick ändå höra mycket skit alltså.
Om dig?
Ja, han fick ta mycket skit. Men han var så självklar i sig själv. Men, alltså, men jag tror att det inte var så lätt. Det var inte så lätt att vara min bror. Tror jag inte.
Men hur har du hanterat det här sedan i vuxen ålder, tänker jag?
Ja, men alltså... Jag trodde nog att jag var ganska så avklarad med den här biten. Jag har liksom föreläst om det, om utanförskap och mobbing och inkludering i 10 års tid och skrivit bok om det. Men så läste jag en bok som heter The Velvet Rage, som handlar om hur det är att växa upp i världen som homosexuell man i en heterosexuell värld. Och det var en psykolog som har haft massa sessioner med olika homosexuella par och så. Och det gav så många svar för mig. Alltså, att jag fortfarande, hur jag reagerar på saker och ting nu i min vardag ibland, så här, kan vara totalt överdrivet. Och så har jag bara, just vad fan, det här beror ju inte på det. Utan det är faktiskt, ligger ju långt, långt tillbaka. När jag blir utesluten ur någonting, när jag är någonting som är någon som bajsar på mig. Så är det extremt lätt för mig att gå till aggression.
Attack.
Och blir sjukt besviken.
Bränt barn, skyr elden.
Exakt så. Och det, så att jag har fortfarande saker att jobba på. Men det var skönt att läsa boken, för nu kan jag ändå veta att det har ingenting med dem att göra. Jag kan gå till mig själv istället.
Något måste jobba med själv så här. Mm. Det är okej om den personen inte bjöd mig på det här.
Nej, precis, exakt.
Vem bryr sig?
Exakt. Det är skönt att veta. Men så inte de får ut för det i alla fall. Det är inte ditt fel. Det är inte vårt fel. Alltså, det är mitt eget bagage som har det här som resultat. Så att, det känns det.
Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.